Dagen är den 8 september år 1943. Det västallierades radiostation i Alger sänder klockan 18.30 ett budskap till Italiens folk och till de västallierade arméerna från den allierade överbefälhavaren i Nordafrika, general Dwight D. Eisenhower. Han talar själv. Så här låter det i en samtida upptagning.
The Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice, the terms of which have been approved by the government of the United Kingdom, the United States, and the Union of Soviet Socialist Republics. Thus, I am acting in the interests of the United Nations. The Italian government has bound itself to abide by these terms without reservation. The armistice is signed by my representative and the representative of Marshal Badoglio, and it becomes effective this instant. Hostilities between the armed forces of the United Nations and those of Italy terminate at once. All Italians who now act to help eject the German aggressor from Italian soil will have the assistance and the support of the United Nations.
Budskapet om Italiens kapitulation och om pantersprånget mot Salerno som återförde kriget till Västeuropas kontinent. Detta budskap var väntat och efterlängtat av miljoner europeer under det tyska oket. Det blev inledningen till ett fälttåg som brakte namnlös förstörelse över Italien, över dess folk och minnesmärken. Dagen markerar en vändpunkt i världshistorien som ganska orättvist har skjutits undan för det drama som utspelade sig 9 månader senare vid landstigningen i Normandie under samme mans befäl. Men här är det inte om de stora världshistoriska perspektiven jag ska tala, utan om mannen själv, den nyss ganska okände militäre specialisten som just då hade tagit de första stegen till världsrykte på den väg som skulle föra honom till de högsta politiska befogenheter som fanns inom räckhåll, till presidentposten i USA. Jag ska ställa frågan om Eisenhower innerst och egentligen var politiker, eller om han bara var en militär tekniker, en kalkyleringsmaskin på toppen av sin tids vetenskap i taktik och strategi. Och då är det lämpligt att just ta fatt i den situation som Eisenhowers röst alldeles nyss var hämtad ifrån, alltså Italiens kapitulation i september 1943. Några ord om förhistorien. Efter det andra slaget vid El Alamein på senhösten 1943 följde den stora allierade landstigningen i Marocko och Algeriet, där de vichytrogna fransmännen snart gav upp och general Eisenhower kunde sätta in stöten österut mot Tunisien. Detta fälttåg blev mer tidsödande än man hade hoppats. Det grusade alla förväntningar om en invasion i Normandie redan på sommaren 1943. Ty Tunis föll först i maj och då var det för sent att basera om de allierade flottorna och trupperna för den stora invasionen. Eftersom det ryska kravet på en landstigning i Europa så snart som möjligt för att avlasta östfronten var utomordentligt starkt, fanns det endast ett att göra, en begränsad invasion i Italien, i första hand mot Sicilien. Planerna för en sån operation fanns utarbetade i detalj. Och sommarens stora drama, det blev erövringen av Sicilien under ett 10 dagars fälttåg i mitten av juli 1943. Det var en seger som på sitt sätt var lika överväldigande som Hitlers snabba triumfer i västern på våren 1940. De politiska konsekvenserna kom snabbt. Det fascistiska stora rådet i Rom avsatte diktatorn Mussolini under direkt medverkan av det italienska kungahuset som hade tjänat honom så troget i mer än 20 år. Och kung Victor Emanuel satte till en regering av fackmän under ledning av marskalken Pietro Badoglio och med enda mål att snabbast möjligt och med så små förluster som möjligt föra Italien ut ur kriget. Det var alltså i Rom. Men i Eisenhowers högkvarter i Alger väntade man nya order från den högsta krigsledningen i London och i Washington. Ty de stora krigsledarna var sedan länge oeniga om invasionen på Italiens fastland. Ännu långt efter det att de i Casablanca i januari hade enats om själva huvudlinjerna och formellt beslutat om saken. Churchill ville gärna utvidga aktionen i söder och på det sättet skjuta in en kil mellan de framvältrande ryssarna och Västeuropa. Men den amerikanska ledaren för hela den allierade strategin, general George Marshall, ville nu som tidigare samla alla krafter till den stora invasionen över kanalen som skulle bli den slutliga stöten mot fästningen i Europa. Och han fick råda. Invasionen av Italiens fastland efter segern på Sicilien skulle bara bli en begränsad aktion med några få divisioner. Nu får vi tillfälle att se den militära kalkyleringsmaskinen Eisenhower i arbete. Uppdraget var givet. Alltså att gå i land på Italiens fastland med futtiga 5 divisioner jämte en del speciella stödtrupper. Det fanns 2 sätt att göra det. Antingen att gå över Messinasundet och sedan arbeta sig upp för den italienska stöveln från bergskam till bergskam och från udde till udde. Det skulle i så fall bli en lång affär. Och det var tveksamt om hans resurser skulle räcka. Och dessutom om tiden skulle räcka. Eftersom den stora invasionen följande vår, som han var utsett att leda, den pockade nu på uppmärksamheten. Den andra möjligheten, det var den han valde. Att låta huvuddelen av de trupper han hade till förfogande göra det som sedan kom att kallas pantersprånget mot Salerno. Alltså en stor kombinerad landstigningsaktion med flotta och flyg mot de milsvida sandstränderna i Salernobukten strax söder om Neapel. Längre söderut kunde en sån aktion inte göras. Där fanns inga lämpliga stränder för landtidningsbåtarna. Längre norrut gick det heller inte, därför att då räckte inte de flottenheter och de flygstyrkor som man hade till förfogande. Kalkyleringsmaskinen hade räknat. Den hade pekat ut den enda punkt där det var möjligt att överhuvudtaget sätta in stöten. Saken var utomordentligt bekymmersam för den militära teknikern Eisenhower. Till om sanningen ska fram räckte inte landstigningsbåtar, flottstridskrafter och flyg till för att engagera alla de 5 divisionerna i det stora pantersprånget. Resurserna räckte bara till drygt 3 divisioner. Han beslöt att dela på krafterna och låta general Montgomery, hjälten från El Alamein, med 2 divisioner gå över Messinasundet några dagar i förväg och på det sättet lura försvararna att samla alla sina krafter nere i tån på den italienska stöveln. Där de sedan skulle fångas genom att den allierade huvudstyrkan snabbt skar av den italienska halvön från kust till kust tvärs över nära landstigningsplatsen i Salernobukten. Planen var över alla gränser djärv. Så djärv att det fanns stora risker för att misslyckas. Att splittra krafterna när de redan var så små. Att sätta in det stora anfallet så långt norrut att flygtäckning och eskortflotta knappast räckte till. Det var mer än djärv, det var våghalsigt. Och det kunde försvaras endast med att de italienska och de tyska trupperna på Sicilien, ja, det var faktiskt nästan bara italienare, ganska få tyskar, att de alldeles nyss hade slagits så håglöst, sprungit så snabbt och kapitulerat så villigt under 10-dagarskampanjen på ön. Men ändå, på det italienska fastlandet fanns det fler tyskar och där kunde tyska förstärkningar föras fram snabbt nog norrifrån. Och det gjorde att det var farligare. Det här är viktigt att slå fast. Nu när vi är ute efter människan Eisenhower. Denna kombination av exakt omsorgsfull kalkylering och hänsynslös djärv går på varandra. På ena sidan inga risker genom slarv eller bekvämlighet i stabsarbetet och beräkningarna. Å andra sidan alla risker då det gällde att nå ett snabbt resultat med minsta möjliga uppoffringar. Men en sak till. Det här gäller soldaten Eisenhower. Det är inte politiken. Nu är det emellertid så att denna tillspetsade situation på sensommaren 1943, när pantersprånget mot Salerno förbereddes i den allierade staben i Alger. Denna situation ger oss möjlighet att titta in också i politikern Eisenhower. Det är första gången i hans bana man kan se honom fungera som politiker. Men eftersom han inte hade något politiskt ansvar och inte någon politisk uppgift, så fick han bedriva sin politik i hemlighet med de medel som en befälhavande general har till sitt förfogande. Det är ju i och för sig inte små resurser i det moderna kriget. Det fanns bara en sak som kunde göra landstigningsoperationen i Salernobukten lite mindre riskabel. Om italienarna kapitulerade och ställde sig med för fotgevär, så att det bara var de relativt fåtaliga tyskarna kvar på stranden och i bergen ovanför. Då skulle segern kunna bli snabb också här. Då var det inte någon risk för ett bakslag. En italiensk kapitulation, allra helst i precis samma ögonblick som de allierade divisionerna tog ut språnget, det var naturligt nog vad Eisenhower mest av allt önskade i augusti 1943. Och det kom snart kapitulationstrevare från Rom till både engelsmän och amerikaner genom olika hemliga kanaler. Eisenhower fick rapporter om saken. Han läste dessa rapporter med begärlig iver, men han fick också veta att alla dessa kapitulationsinviter hade blivit bryskt avvisade av de västallierade politikerna, eftersom italienarna ville förhandla om villkoren. Och de västallierade krigsledarna Roosevelt och Churchill hade från mötet i Casablanca i januari ställt ut förklaringen att det enda som kunde göra slut på kriget för Tyskland och för dess satelliter, det var ovillkorlig kapitulation, ingenting annat. Det var en spännande väntan. Men vad kunde den militära överbefälhavaren göra åt saken? Ja, det var inte så förfärligt mycket. Men ett gjorde Eisenhower. Han minskade omedelbart bombningen av Italiens fastland, och han lät radion i Alger tala om för italienarna att han gjorde det bara för att uppmuntra dem att slita sig loss från tyskarna. Han ville inte ösa bomber över ett folk som snabbt kunde bli medkrigförande på den allierade sidan. Detta var politik. Det var självrådig politik. Och det fick han snabbt veta. Han fick order från Marshall att genast sluta upp med sådana dumheter. Han skulle fortsätta att bomba så mycket resurserna tillät. Och framförallt, han fick inte lova några som helst favörer åt italienarna för att påverka dem i kapitulationsfrågan. De skulle kapitulera ovillkorligt och utan några favörer av något slag. Politikern Eisenhower, som hade blamerat sig, fick slå på reträtten. Han skyndade sig att rapportera att bombningarna hade minskat bara därför att det hade varit svårt att få fram tillräckligt med bomber. Och kapitulationspropagandan i Radio Alger, den syftade, sa han, bara till att dölja denna svaghet i försörjningen. Det var ju en lite ansträngd ursäkt det här, men det är intressant att se att Eisenhower vidhåller den ännu i sina memoarer efter kriget. Nå, det är svårt att driva politik på egen hand i alla fall för en militärbefälhavare som har uppdragsgivarna så nära till hans som han hade. Men politikern Eisenhower skulle få tillfälle att revanschera sig. Saken var den att Roosevelt och Churchill skulle mötas för en rad viktiga politiska avgöranden. Det var vad man brukar kalla det andra mötet i Quebec i Kanada. Resan tog sin tid och det var strängt engagerat utav annat under några dagar. Och samtidigt kom den nya, mycket mer allvarliga kapitulationsanbud från italienarna. Denna gång var det en hög italiensk generalstabsofficer som kom med en yrkesdiplomat i sitt följe. De dök upp i Lissabon med påvligt pass och erbjöd sig att förhandla. Churchill och Roosevelt hade inte tid med saken just då, utan de grep chansen eftersom det var en officer som kom och lät skicka honom vidare till Eisenhower. Och Eisenhower, som gång på gång har inskärpte vikten ur rent militär synpunkt av att kapitulationen blev av, han fick nu i uppdrag att förhandla. Men inte om villkoren för en politisk och militär lösning av frågan, utan bara om en rent militär kapitulation. För säkerhets skull skickade man över en avtalstext till honom. Och över den texten stod som rubrik avtal om ovillkorlig kapitulation. Från den texten fick han order att inte vika en tum. Uppdraget att förhandla med italienarna, det var med andra ord begränsat. Och det var, menade man i London och Washington, det var ett rent militärt uppdrag. Det skulle inte finnas tillfälle att driva politik. Men då hade de tagit miste på Dwight D. Eisenhower, den militära kalkyleringsmaskinen som också var politiker, fastän ingen ännu visste det. Och så kom det en sak till. George Marshall, som i sin stab satt och räknade på resurserna för den stora invasionen, han ville spara ännu mera på de trupper som Eisenhower hade fått kvar till förfogande efter segern på Sicilien. Flyget, det var ju det viktigaste av allt. Och nu tog han ifrån Eisenhower några av de enheter tungt bombflyg som denne hade begärt att få använda för att hamra på de tyska anmarschvägarna ner genom Norditalien i syfte att så långt möjligt hindra tyskarna att komma till undsättning därifrån. Det blev en veritabel storm i högkvarteret i Alger. Eich är rasande, skrev en av hans medarbetare i sin dagbok. Hela operationen mot Italiens fastland föreföll att vara äventyrad. Italiens kapitulation var viktigare än någonsin för att pantersprånget skulle lyckas. Just i dagarna kom de italienska förhandlarna fram till Alger. Det var alltså två män, brigadgeneralen Giuseppe Castellano och karriärdiplomaten Franco Montanari. De kom med orimliga förslag mot bakgrund av Casablanca-deklarationen om ovillkorlig kapitulation. De erbjöd nämligen inte bara kapitulation, de satte villkor. Villkoret var att italienarna skulle få tillfälle att göra helt om och förena sig med de västallierade för att fortsätta kriget på deras sida. Om en villkorslös kapitulation ville de överhuvudtaget inte höra talas. Eisenhower befann sig verkligen i en situation där allt var ställt på sitt spets. Det militära läget var sånt att kapitulationen var en militär nödvändighet. Allra helst sedan han nu hade mindre flyg än han önskat och planerat för det våldiga företaget. Men han fick inte paktera med italienarna, bara förelägga dem den avtalstext som han fått från den högsta krigsledningen. Och den texten ville italienarna inte veta av. Den gällde ju ovillkorlig kapitulation. Politikern Eisenhower trädde snabbt i funktion. Han tog i verkligheten upp förhandlingar med de två italienarna. Förhandlingar om en gemensam fortsättning av operationerna med italienska trupper vid västmarkstruppernas sida. Det hela sköttes med stor skicklighet och i det avgörande ögonblicket fick italienarna den 3 september underteckna ett kapitulationsdokument som i varje punkt var helt likalydande med den text Eisenhower hade fått sig förelagd, utom det enda att rubriken med orden ovillkorlig kapitulation var försvunnen. De italienska förhandlarna hade vunnit en stor framgång. Det var faktiskt inte, som de själva trodde, ett resultat av förhandlingsskicklighet. Saken var att Eisenhower befann sig i ett tvångsläge. Kapitulationen måste komma till stånd för att trygga den stora operationen mot det italienska fastlandet. Och bara 5 dagar senare framträdde Eisenhower i radion, vi hörde det nyss, och kallade kapitulationen för ovillkorlig. Han kunde ju inte annat med tanke på sina uppdragsgivare. Då hade det redan skett alltså. Eisenhower hade emellertid fått göra en eftergift till för italienarna. Italienarna hade krävt att anfallet skulle sättas in norr om Rom, inte nere vid Neapel. På det sättet skulle kungahuset, regeringen och hela förvaltningen kunna stanna i Rom. Men det var rent tekniskt omöjligt att göra det. Eisenhower hade inte flyg och inte fartyg nog att sätta in så långt norrut. Dessutom var det ju för sent att ändra någonting. Men han gick med på att en ganska avsevärd amerikansk styrka skulle landsättas vid Förbara nära Ostia, Roms hamnstad, för att hjälpa de italienska trupperna att trygga Rom och avvärja tyskarna. Det var en risk eftersom det betydde en ytterligare splittring av de knappa militära resurserna. Men från italiensk sida var det ett så bestämt villkor att Eisenhower gick med på det. Sen visade det sig i det avgörande ögonblicket att italienarna i Rom inte var beredda att ta emot den amerikanska hjälp, så den måste i sista stund inställas. Men episoden visar förhandlaren Eisenhower beredd att kompromissa för att nå sitt mål. Och alltså rent av beredd att gå bakom ryggen på sina uppdragsgivare, bakom ryggen på politikerna för att vinna en militär fördel. Den 8 september visade sig att han hade haft rätt. Det tog 5 dagar av fruktansvärt blodiga och förlustrika strider för den västallierade invasionsarmén att sätta sig fast på strandbankarna i Salernobukten. De tyska reserverna, som man hade velat hejda genom en ökad insats av tungt bombflyg mot Norditalien, de hade hunnit ned och de sattes in. Utan den italienska kapitulationen och den förvirring som den skapade hade hela företaget alldeles säkert misslyckats. Den här situationsbilden av den politiserande generalen Den måste kompletteras med en annan, som jag kan ge lite kortare. Det var i själva segerns ögonblick, i slutet av mars 1945, när de västallierade arméerna stod långt inne i Tyskland. Då flammade det plötsligt upp en arg tvist mellan Eisenhower och den politiska ledningen. Politikerna i London och Washington hade numera börjat misstänka att ryssarna inte alls tänkte lojalt iaktta överenskommelserna från Jalta om det befriade Europas framtid. Motsättningarna till Moskva växte för varje dag. Det var i själva verket det kalla kriget som nu företecknade sig ännu innan det heta kriget var fört till slut. Politikerna i väst krävde att Eisenhower skulle samla alla krafter för en framryckning mot Berlin för att komma dit i god tid före ryssarna. Men Eisenhower vägrade att låta sig dirigeras. Han gick så långt att han tog direkt kontakt med Stalin i de strategiska frågorna. Han påstod att han hade rätt att göra det bakom ryggen på politikerna eftersom Stalin inte bara var statschef utan också formellt rysk överbefälhavare. Och han hejdade framryckningen mot Prag dit han också hade kunnat hinna först. Och han lät ryssarna komma först till Berlin. Från de stora delar av Östtyskland som hans trupper befriat drog han snabbt tillbaka dem till de en gång överenskomna demarkationslinjerna mellan segrarnas ockupationszoner. För Tysklands och världens framtid var det ett ödesdigert avgörande, kan man säga nu efteråt. Frågan är om det var politik. I alla händelser företrädde Eisenhower i själva sitt handlande här en politisk linje med plenjans och klarhet. Att han inte har gjort programmatiska uttalanden i saken, det ligger i själva situationen. Det gällde ju handling, inte deklarationer. Han har trätt in för en linje som har fått stor aktualitet i våra dagar, då amerikansk och rysk politik närmat sig varandra under ömsesidiga hänsynstaganden. År 1945 stod valet mellan den misstänksamhet, den aggressivitet som blev det kalla krigets kännetecken. Å andra sidan ett fullföljande av krigsårens samverkan under eftergifter och med öppet mål att undvika en ny världskonflikt. Det är alltså Franklin D. Roosevelts politik. När Eisenhower i mars-april 1945 handlade i klar motsättning till den politiska ledningen i Washington och London, då var Roosevelt redan ute ur politiken. Han var döende och strax död den 12 april. Men det finns inget skäl att tro att det var lojalitet mot den döende ledaren som dikterade Eisenhowers handlande på våren 1945. Det är tydligt att han utgick från en analys av världsläget som var densamma som Roosevelt. Så var kriget slut. Och det dröjde många år innan Eisenhower åter stod i centrum för världspolitiken, nu som USA:s president. Han ärvde då Harry S. Trumans politik. Den som på den världshistoriska scenen har kallats för the policy of containment, återhållandets politik. Därför att man satsade på att kraftfullt hålla tillbaka ryssarna och hindra vidare rysk expansion, som man trodde på eller fruktade, genom styrkedemonstrationer. Men nu var han själv, Eisenhower, en åldrad man. Och den stora politik han förde, den dikterades av andra, främst av hans förtrogne medarbetare, utrikesministern John Foster Dulles. Dess själva förutsättningar, de hade snabbt förändrats genom Stalins död som inträffade samtidigt med Eisenhowers tillträde. Sovjetunionen var så till vida försvagat. Och snart hade dess nya ledare, Nikita Chrusjtjov, fört in ett nytt moment av rörlighet i stormaktspolitiken. En rörlighet som passade både Dulles och Eisenhower bra. Återhållandets politik fortsatte, men den blev djärvare, den blev mer dynamisk, den blev också farligare. Denna rörlighet, denna djärvhet måste faktiskt ha passat bra för den man som visat prov på precis de egenskaperna den gången han bedrev politik som befälhavande general 1943 och 1945. Den militära kalkyleringsmaskinen Eisenhower, promemoriornas mästare som någon har kallat honom, han representerar ett bestämt skede i det militära stabsarbetets utveckling. Rent tekniskt stod han på en långt högre nivå än exempelvis de italienska generaler Pietro Badoglio och Giuseppe Castellano som han förhandlade med 1943. De kunde överhuvudtaget inte förstå att han, Eisenhower, inte med ett pendrag bara kunde ändra invasionsplanerna några dagar i förväg när de önskade det. De förstod ingenting av det utomordentligt preciserade förberedelsearbete i detalj som krävs för seger i fält i det moderna kriget. Sina jämlikar, de fick generalen Eisenhower så tillvida söka i det tyska generalitetet, där det fanns många militära tekniker av hans egen höga klass. Endast att de tjänade en brottslig politisk regim, och dessutom saknade de mod att själva handla politiskt. Rent militärt tekniskt är ett stabsarbete av det slag som kalkylatorn Eisenhower företrädde, det är nu föråldrat. Datamaskinerna och spelteorin har i grunden förändrat all militär planläggning. Dwight D. Eisenhower hör också i den meningen historien till.